Så. Mår ni bra? Skönt. En mår bra. Du, kul att vara här. Jag heter Alfred. Jag är gift med Helen. Var är du, Helen? Där är Helen. Hon är den trevliga av oss. Jag är den som har mikrofon. Vi har tre barn tillsammans. Och överlag också. Som heter Grace, Thea och Jona. Grace är äldst, hon är snart 17. Jona är yngst, han är snart 12. Thea är mitt emellan och fyller 14 här i januari. Vi har två hundar. Alex, en dvärgpinscher. Och Daisy är någon blandras. Det är ett substitut för en stor hund. Men i Stockholm när man bor i lägenhet så funkar det inte det. Hade en stor hund i vargen som heter Kenneth. Han vägde 45 kilo. Han var jätteäldre. Kommer du ihåg Kenneth, Jenny? Fantastisk hund. Men han fick göra mig av med. Har ni blivit uppmuntrade och förolämpade samtidigt någon gång? Ja, men du vet det. Jag tänker att man ska vara liksom rimligt, liksom ärlig och sårbar. Och jag tycker alltid det är ett himla elände att predika. Jag blir så väldigt liksom nervös och svajig i magen. Leda lovsång går bra, allt annat funkar fint. Men predika är stökigt. Och så försökte jag söka någon sorts stöd hos Marie-Louise. Och så sa hon bara, kör. För vi hade en dag igår också. Du är mycket bättre än jag trodde. Eller hur? Det bara, tack tror jag. Det är som de få söndagarna hemma när vi kanske sjunger någon solosång i våra gudstjänster. Vi gör inte det. Så kommer liksom det någon äldre dam och säger, idag var det bra. Det är också samma liksom kategori av uppmuntran. Man känner att det är kul och svider samtidigt. Och så är ju livet ibland. Jag jobbar som pastor i Citykyrkan uppe i Stockholm. Vi har varit där i 9 år och dialekten försvinner inte ändå. Våra barn pratar någon sorts stockholmska och min mamma gråter när hon hör dem. De pratar så fult, Alfred säger hon. Så det är lite speciellt. Och jag förmånen att predika där. Jag ska sluta och snurra runt nu och så åker vi. Är ni med? Bra! Vi har ett torp i Flen. Hur många har varit i Flen? Det är en metropol på något sätt. Och där liksom åker vi, dit åker vi ibland, så flyr vi undan storstan. Stockholm är inte mitt naturliga habitat. Jag lär mig långsamt att tycka om staden, men den stressar mig. Det är någonting med allt folk som inte riktigt liksom sitter in med lantisen i mig. Så vi har ett torp i Flen mitt ute i skogen. Det finns ingen el, det finns inget vatten och det finns inget folk där. Det är kanon. Vi har en damm som är ganska stor. Där har jag fiskar. Jag har ett bastutält som jag sitter i. Och en liten bit bort så ligger en stor sjö som heter Båven. Och i Båven har vi en liten båt. Och när vi har besök så brukar vi ta med våra vänner ut och så åker vi båt. Det är kul, det finns något lyxigt i att åka båt på något sätt. Även om båten är gammal så känns det ändå som att man har semester på riktigt. För något år sedan nu så tog jag med mig Gabriel och Judith ut på en av öarna. Gabriel och Judith jobbar med mig i Citykyrkan. Judith är en av våra pastorer. Gabriel jobbar med lovsången, det som jag har gjort innan. Och så tog vi med dem ut på en ö och så hade jag med min stekhäll, ni vet en sån murrika. Och så du vet så ska man laga mat och så är det eld och grejer. Och i det där så kände jag någon sorts möjlighet att imponera lite grann. Du vet, ibland så uppstår det en lucka för att imponera. Så jag tänkte, nu ska jag imponera. Jag är nämligen ute i skogen ganska mycket. Och en av mina skills är att jag är bra på att göra upp eld med tändstål. Och det är inget jag skäms för. Utan det är något jag har jobbat mig till. Det är något jag har erövrat. Och när man ska göra en eld så är det ett litet pyssel. Du vet, man vill liksom skala fram eller tälja fram små, små tunna liksom, som flan av trä så att det finns någonting för den här första gnistan att fastna i. Björkbark eller den här yttersta näven funkar kanon. Sen så vill man ha lite tunna pinnar, lite större pinnar och så vill man ha allt på plats först och sen så slår man på tändstålet. Förhoppningsvis så fastnar gnistan, det börjar brinna och så matar man på det där och efter en stund så har man en eld. Och alltså jag vet inte, men jag vill minnas det som en succé. Alltså att de var oerhört imponerade. och ville testa själva. Så jag hjälpte dem, jag gjorde i ordning allting, jag fixade fram alla de där delarna och så gjorde vi liksom yta för en eld till bredvid min lilla eld. Och så började de testa. Du vet, det är lite som den här berättelsen om liksom kvinnan som skulle stenas, äktenskapsbrytaren, att det började med de äldsta. Och de försökte och så gick de därifrån och det funkade inte. Och så fick mina barn försöka och en efter en misslyckades med att få gnistan att ta sig. De flesta misslyckades till och med att få fram en gnista överhuvudtaget. Och så känner man att det där är ju inte så krångligt, men försök ni. Och allt eftersom de blev mer och mer modfällda så blev jag ju liksom mer och mer på något sätt. Ja, men du vet, det här kan ju jag. Sen när alla hade liksom gett upp till slut så lite samlar man familjen. Så kommer nu ska vi säga. Och så drar man till med tändstålet och så får man upp en brasa och så börjar det brinna. Och så känner jag att mig kan man ju överleva med ändå. Du vet, tänk att ha med sig någon som mig ut i skogen. Då har man tur, då har man det bra. Och jag tänker att det där är någon sorts halvvettig bild åtminstone på att vara en efterföljare till Jesus och att vara församling tillsammans. De flesta av oss vet hur man värmer sig vid en brasa. Men det krävs en viss överlåtelse för att lära sig att göra en eld. Eller hur? Jag har jobbat och slitit och därför så har jag lärt mig någonting. De andra hade aldrig testat förut och därför så gick de bet. Man skulle kunna definiera kyrkans uppdrag på massa sätt. Vad är det vi längtar efter? Vad är det som bör vara vårt signum? Men jag tänker att när man skalar av allting så behöver vi kännetecknas av Jesu närvaro. En sorts påtaglig känsla av att Gud är här mitt ibland oss. Av andens eld. Men det där är ingenting som bara händer. Det där är någonting som jag tror att vi överlåter oss till över tid för att få se någonting hända och ske. Och jag tror att det är viktigt i varje församling, i varje tid, att inte bara förlita sig på att man åker på den där konferensen någon gång ibland och så finns det någon med ett rejält tändstål och så möter jag Gud några minuter på Nyhem eller vart ni nu åker. Jag vet inte, vart åker ni? Åker ni någonstans alls? Vad sa du? Hit idag. Ja, du ser. Nu blir det nästan som att jag kritiserar det. Det gör jag inte. Kul att du är här. Men den lokala församlingen, tänker jag, behöver över tid vara en plats som kännetecknas av att Jesus är mitt ibland oss och det märks och det känns. För vi kan prata, jag kan skoja, Joel kan säkert också skoja en stund, du vet sådär. Men till slut, Marilu skakar tveksamt på huvudet. Men till slut så är det som får oss att dröja kvar mötet med Jesus. Vi kan försöka skapa en produktion, vi kan försöka locka med lampor och effekter och massa ljud och grejer och allt det där liksom har sin plats. Men till slut är det bara Jesus, eller hur? Bara ett möte med Jesus. Så här står det i Matteus evangelium kapitel 5 och vers 3, det är Jesus som pratar. Han säger så här: saliga är de som är fattiga i anden, för de tillhör himmelriket. Jag tänker att fattig i anden inte är att leva med avsaknad utan att leva med hunger. Finns det någon sorts logik i det? Hungern efter mer. Det största hindret för att få se Guds rike bryta fram med kraft tror jag inte är, du vet, Satan och hela hans anhang eller liberalteologin eller världens bortvändhet från Gud. Det största hindret för att Guds rike ska bryta fram med kraft är din och min förlorade längtan, tror jag. Ögonblicket när lagom drabbar mitt hjärta med sin subtila fulla kraft och jag plötsligt befinner mig på en plats där mitt hjärta har blivit lite avvaktande, där liksom den där hållningen av att låta oss tillbe har blivit ett vi får se, så har någonting börjat tyna bort. Den växande församlingens största utmaning är att undgå att bli en andlig medelklass, eller hur? Välbärgad men berövad på den hunger som förde oss dit där vi är. Och så är det nödvändigt att påminna oss själva om att det är folk som har förlorat sin hunger förr eller senare kommer svälta ihjäl. Eller hur? Och så tror jag att en av våra största utmaningar är att i varje säsong återerövra vår fattigdom. Vårt desperata behov av Jesus. Det där behovet som påverkar hur vi ber, hur vi tillber, hur vi ger, hur vi längtar, pratar, drömmer och lever våra liv. Fattiga och i desperat behov av Jesus. Vet, det finns någon sorts rytm i bönen. Jesus säger, be och ni ska få, sök och ni ska finna. Eller hur? Det trixiga med det är att när jag har fått och när jag har funnit så är risken att jag blir nöjd. Och så behöver jag påminna mitt hjärta om att det där som jag har i min hand helt och hållet saknar värde om jag inte håller honom i hans hand. Eller hur? Jag måste få möta Jesus. Vi behöver förankra våra hjärtan i bönen om att se Guds rike komma ibland oss så som i himlen. För vi måste längta efter det som vi inte förmår själva. Väldigt ofta, jag har jobbat med musik i kyrka i snart 20 år och väldigt ofta så riktar jag min längtan mot något som jag kan pressa mig fram till. När jag får en trummis till, när vi bara får nya mikrofoner, när vi får en högtalare till, när det dyker upp en bättre predikant. Men du vet, de där grejerna som på något sätt då så kommer det hända och allt det där är gott och allt det där är bra. Men djupast sett så tror jag att mitt hjärta behöver längta efter någonting som jag aldrig någonsin kommer kunna fabricera i egen kraft utan bara erövra på mina knän. Jag längtar efter att få se ett skeende. Jag längtar efter det där som vi kallar väckelse. Men som jag tror egentligen bara är vanlig kristendom. Människors upprättelse, befrielse, frälsning, helande, möte med kung Jesus som förändrar allt. Och så blir jag eländigt trött på mig själv varje gång jag kommer på mig med att ha förlorat min hunger efter mer. Varje gång jag inser att mina böner och min längtan har kuvats av lagoms förlamande mättnad. Orkar ni? Jag får liksom låta er hämta andan lite för ibland. Det låter som att jag är arg, det är jag inte. Jesaja 29 och vers 13 säger så här. Herren har sagt, detta folk... Det här är läskiga grejer alltså. Detta folk kommer nära mig med sin mun och ära mig med sina läppar men håller sitt hjärta långt ifrån mig. Jesaja sätter fingret på någonting. Det tycks vara möjligt att närma sig Gud och samtidigt hålla sitt hjärta ifrån honom. Detta folk kommer nära. Jag kan närma mig Herren utan att ge mitt hjärta till honom. Eller kanske jag kan värma mig vid någon annans brasa utan att det brinner en eld i mig. Och så tänker jag att vi behöver vara vaksamma över tonen i våra böner. Och tonen i våran tillbedjan. Tonen i nerven i våra gudstjänster och bönesamlingar. Och liksom... Var uppmärksamma på varje gång som den djupaste klangen i det vi gör skiftar från helig, helig, helig till trevlig, trevlig, trevlig. Eller hur? Och det är okej. Och det är lugnt. Vi hamnar där. Gång på gång på gång. Bara upptagna med oss själva och vår egen förträfflighet. Det är asgött att det är massa folk här idag. Men det är Jesus vi längtar efter. Eller hur? Det är honom vi behöver. I honom rör vi oss, lever och är till. I Markus 14, vers 3 så hittar vi en sån här berättelse som lovsångsledare älskar att använda sig av. Det står så här. När Jesus var i Betania och låg till bords i Simon den spetälskes hus kom det en kvinna som hade en alabasterflaska med dyrbar äkta nardusolja. Hon bröt upp flaskan, hällde ut oljan över hans huvud. Några blev upprörda och sa till varandra: varför detta slöseri med oljan? Den kunde man ha sålt för mer än 300 denarer och gett till de fattiga, och de grälade på henne. Men Jesus sa: låt henne vara. Varför besvärar ni henne? Hon har gjort en god gärning mot mig. De fattiga har ni alltid hos er och ni kan göra gott mot dem när ni vill, men mig har ni inte alltid. Hon har gjort vad hon kunde. Hon har i förväg smort min kropp för begravning. Jag säger er sanningen, överallt i hela världen där evangeliet förkunnas ska man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne. Jag tänker att startpunkten för allt som har sant liv i Guds församling har sin avstamp i våran bön och i våran tillbedjan. Om inte Herren bygger huset bygger arbetaren förgäves, eller hur? Inte genom någon människas styrka eller kraft ska det ske, utan genom min ande. Och framgångens fara är att vi förflyttar förtrustan till oss själva. Men vi behöver påminna oss om att det enda som kan hjälpa oss vidare är det som tog oss dit vi är. Allt handlar om Jesus. Allt handlar om Jesu närvaro. Det är lite obekvämt och det är lite besvärligt, för jag kan inte äga det och kontrollera det. Men det är djupt befriande, för jag behöver inte vara kung i mitt eget liv. Jag kan böja mig inför någon annan. Och så modellerar den här kvinnan en tillbedjan som ibland är lite konstig och knasig, för längtan efter Jesus trumfar liksom min vilja av att följa de sociala normerna i rummet. Jag tycker inte att kyrkan ska vara knasig. Det är inte eftersträvansvärt. Men blir den trevlig endast och saknar liksom sin längtan efter Jesus som trotsar grupptrycket i rummet, så kanske vi behöver vara varsamma. Hon kommer med en tillbedjan som är kostsam. Och det här är liksom ingen förlängning av kollekttalet. Men jag tror att jag i varje säsong behöver lära mig att tillbe som att allt hänger på Jesus. För allt hänger på Jesus. Eller hur? Och när det saknades och när det var i sin ringa begynnelse och när det var fattigt och uselt och svagt och saknade kraft, så var det lätt att be stora, farliga, kostsamma böner. För vi behövde Jesus, eller hur? Vi alla varit där på ett eller annat sätt i våra liv. Jag klarar inte den här säsongen, jag orkar inte bära den här smärtan, jag klarar inte av att liksom möta kriterierna. Jesus, jag måste ha av dig. Och så kastar vi oss på honom. Men så fort som vi på något sätt kommer upp på fötter så är risken att vi slutar göra det som reste oss upp, eller hur? Tillbedjan behöver få kosta lite. Ibland så kommer våran tillbedjan provocera och reta människor. Varför så helhjärtat? Varför så överlåtet? Varför så liksom på något sätt självutplånande? För att jag i varje säsong behöver möta honom igen. Men till slut så tror jag att församlingen behöver kännetecknas av en tillbedjan som får oss att lukta som Jesus. Eller hur? Det finns ingen i Göteborg som har någon större behållning av att sitta med mig en halvtimme. Eller sitta med dig en halvtimme. Du är säkert supertrevlig, superhärlig, men du kommer inte förändra deras liv. Eller hur? Det är bara, du kommer inte göra det. Det enda som på riktigt kan leda till förvandling är ett möte med Jesus. Och därför måste hans församling lukta som honom. Och hur luktar vi som honom? Genom att liksom vara med honom. När jag är iväg ibland under lite längre vänder, så märker Helen att våra hundar går och lägger sig på mina kläder. På ett sätt så tycker jag att jag borde byta kläder oftare och tvätta mer. Men det är någonting med att bara få vara i kontakt med, du vet, vi behöver möta med. Jag tror liksom i den stora bilden att Gud ber oss bli en kyrka som hungrar och törstar efter honom. Jag fattar att det låter självklart, men jag menar törstig. Du vet när man vaknar mitt i natten och är så torr i munnen att man nästan får panik. Har ni vaknat så någon gång? Det känns som att man har liksom, jag ska inte, ja, det är torrt. Du vet, en djup, djup, helig längtan efter Jesus. Hungrig, du vet när kroppen värker efter mat. Inte bara när jag är sötsugen, utan när jag måste få i mig någonting. En kyrka som är så upptagen med sin längtan efter mer av Jesus, att han är vårt enda begär, vår enda längtan, centrum för allt vi gör och tänker. Så tänker jag att den församlingen kommer få se Guds rike bryta fram med kraft. Allt börjar med Jesus. Allt handlar om Jesus. Allt pekar mot Jesus. Och jag tror ibland att vi har gjort oss skyldiga till ett sätt och en modell att vara kyrka där vi försöker producera fram genombrott. Du vet, som att något kommer hända om vi bara piskar vår egen rygg lite hårdare. Men jag tror att i slutändan så gör vi mycket mer nytta på knä. Herre, lär mig att gå från någon som värmer sig vid en annans brasa då och då till någon som är bärare av din eld. Så att människor som inte känner dig kan få del av den värmen. Så finns det massa annat som är viktigt och värdefullt och rätt. Ni fattar. Och även om den liksom hållningen, det sättet att leva är kostsamt, så är det vackra i det att det är hopp för varje ganska nyplanterad församling som kämpar lite med resurserna och som önskar att givarna var lite fler och som önskar att tillväxten kom snabbare än vad den kanske gör. För det hänger inte på vad vi har på våra konton, utan på vad han kan förlösa över oss av liv. Och han vill och han kan och han förmår och han längtar. Men kanske ibland att vi bara behöver liksom, Herre, här är jag, använd mig, börja med mig, låt elden falla på mig. Och så ser vi vad som händer. Typ så. Ska vi be en bön? Orkar ni ställa er upp? Tänk att jag kommer be lite och sen lämnar jag över till Marie-Lys och så får vi se vart vi tar vägen. Om du inte är van att vara i kyrkan så är det inte alltid så här. Mycket trevligare i vanliga fall. Och om du inte fattar liksom vad som händer, så är det enda du behöver veta att Gud är här. Du är älskad. Och om du vill så bara ge honom lite space att kanske röra vid ditt hjärta. Det är inget du behöver rabbla, det är inget mantra du behöver upprepa. Bara vänd liksom på något sätt hjärtat mot honom och säg: Jesus, om det här är på riktigt, rör vid mig, möt mig. Så vi ber: kom helige ande. Kom helige ande. Här är min bön för den här platsen och det här folket, är att du skulle göra dem heligt otillfredsställda. Djupt längtandes efter att få se ditt rike bryta fram med kraft. längtandes efter att få kännetecknas och utmärkas av din påtagliga närvaro. Inte bara mänsklig värme eller all sång för taket, utan heliga möten med evighetens Gud i ett halvkul rum någonstans i Göteborg. Så kom helig ande. Och så ber jag Herre att du med din milda hand läker hjärtat som har blivit sårat av bara uselt ledarskap. Som stressas av tanken på att närma sig dig, för det är förknippat med känslan av att bli manipulerad och styrd av någon annan. I Jesu namn så talar vi liksom läkedom och frid in i det. Över oss alla så ber vi här att du skulle ge oss mod att böja våra knän. Att inte bara förlita sig på vårt eget förstånd, utan sätta vårt hopp till dig. Och så ber jag här om en säsong där du skulle utgjuta din ande över den här platsen. Där du i grunden på något sätt skulle andas liv in i det som vi är. Fyll oss Herre. Tänd din eld i oss. Sikriantorama sagaraga.